Det avsnittet som orsakat masshysteri bland svenskar är nu officiellt Malströmmen episod 4 är här. Noah Bachner, säger jag, Petter Landén, så fick jag oss presentera
en väldigt smal referens till oss som känner oss drabbade av flödet av annonser, fake annonser på plattformen som numera heter X.
Ja.
Eller hur?
Ja,
det är
exakt.
Den senaste, alltså, de här trenderna, de bara passerar i ögonvrån. Alltså de här försöken att, vad är det man kallar det? Alltså det här argumentationstekniken när man häller in så mycket argument.
Som musikens wall of sound, spelar allting samtidigt.
Ja, exakt. Bara. Nej, men nu är ju då hela, för oss som fortfarande är kvar på plattformen X, så är ju hela flödet fullt av de här fejkannonserna. Med någon bild som ska se ut som typ ett avsnitt av Draknästet.
Jag tror det är Draknästet, ja.
Och så är det någon rubrik, någon riktig så här bait-rubrik om att...
Ja, det är ju det här avsnittet som orsakat masshysteri.
Ja, ja. Har du klickat på det?
Nej, men jag är väldigt sugen. Ja. Jag har ju lärt mig de internetkoderna så pass bra att jag inser ju att 10 sekunder efter jag gått in så finns deep nudes på mig på alla sajter.
Deep nudes. Ja. Nej, men det är en referens som man behöver vara där ute för att ta. Frågan är när gränsen går för... Alltså när det blivit för
riktigt.
Dåligt så att folk faktiskt lämnar. För nu har ju alla hotat, alltså då 9% av Sveriges befolkning som fortfarande använder det dagligen, hotat med att lämna det för Blue Sky, Mastodon och
Threads
ja, i omgångar, men aldrig riktigt gjort det, utan det är fortfarande politiker, journalister och fotbollsintresserade är fortfarande där.
Ja, det har ju blivit och är ju alltjämt en så pass stor och viktig, om man så vill,
alltså plattform. För... Det är väl det som är grejen med det, att det fortfarande är inflytelserikt för att det har mediernas och politikernas ögon och öron på sig. Mm. Alltså det är inte för att alla är där ute. Saker som skrivs där får inte så stor spridning. Vi kan ju ärligt säga att det är ju för journalister det är ju minimal spridning på artiklar och länkar och grejer.
Ja,
det är ju ingen inkastande kanal överhuvudtaget. Alltså det, och ofta kan det vara så att saker som delas friskt där ute inte alls speciellt läst av den breda massan. Liksom.
Nej, verkligen inte. Nej, det är ju en väldigt liten grupp. Man kan väl kalla det någon form av elit kanske, om man så vill.
Ja, man, det beror på, precis. Eller någon kanske vill vända då på den, så att det är botten av
absolut.
Den intellektuella sfären i Sverige som befinner sig för mycket där ute.
På vilket sätt skulle det skilja sig från eliten?
Men jag menar det. Nej, men man kan kalla den både toppen och botten.
Ja.
Beroende på vilken bild man har av den. Är det du ska prata om här? Vad händer egentligen?
Ja, toppen som är botten.
Är den intellektuella eliten eller botten?
Here you go with the trophy for the FIFA Boys under 17 World Cup, and today at the FIFA Council we announced that the host of this World Cup for the next 5 years, from 25 to 29, with a record 48 countries participating, will be Qatar. So congratulations to Qatar. Elf Mabruk. Thank you very much. It will be a fantastic experience for...
Alla bägar bär till.
Det här är alltså, för er som inte hörde, så är det alltså Gianni Infantino, FIFA-presidenten, som efter FIFA Council-möte nyligen annonserade att U17-VM expanderas, blir oftare och kommer alltid vara i Qatar. Eller åtminstone för de 5 kommande åren. Och det här är... Det är så otroligt inte överraskande. Men Nej. Då och då gör FIFA såna här grejer som är så hedlöst jävla galna. Mm. Och öppet korrupta. Att man måste faktiskt stanna till vid det och säga, vad är det som pågår?
Vi har ju slutat göra det ganska mycket. Alltså det är ju numera, det bara pågår i bakgrunden.
Exakt.
Och ingen orkar längre liksom. Ja, men de har utmattat dem. Vi är utbrända av dem.
Ja, men alltså det är ju nästan samma princip som de applicerar på spelarna. Att genom att expandera alla turneringar och få dem att spela mer matcher så orkar de till slut inte gnälla.
Nej, precis. Det är det som är anledningen till
att... Ta en paycheck och gå. Men jag känner att detta var på väg att bara försvinna i mitt eget medvetande också. Och det som gör det extra intressant med det här är ju att när Qatar fick herrarnas fotbolls-VM 2022 så annonserades ju detta inför publik och efterföljdes av presskonferens och så vidare. Det här gör ju inte det. Detta är ju Infantino och FIFA som i slutna rum beslutar och sen kommer nyheten ut på Gianni Infantinos Instagram. Mm. Och med ett väldigt kort pressmeddelande på FIFAs hemsida. Mm. Och då skriver de så här. Jag kommer läsa det på engelska. Och vill ni ha det översatt så får ni mejla noah.bachner@expressen.se. Så kör han in i Google Translate och skickar tillbaka mejl sen.
Jättegärna.
As part of the governing body's steadfast commitment to youth football and following the decision to expand the FIFA Under-17 World Cup to 48 teams and hold it annually rather than biennially, it was confirmed that the next 5 editions of the competition, starting in 25, will take place in Qatar. This followed a global call for expressions of interest in hosting both competitions, där pratar de om damernas också, mm, with a focus on leveraging the use of existing footballing infrastructure in the interest of tournament efficiencies and sustainability. Detta är den informationen.
Men det finns ju fler länder som har flera fotbollsarenor.
Det gör ju det. Ja. Det gör verkligen det.
Det är städer där det ligger många fotbollsarenor.
Exakt. Det finns jättemånga. Och vilka är de här andra intressenterna? Vilka är de här som har utlyst the global call of interest?
Ja, precis. Det låter som att man, det ljuder ett horn så här. Från massa olika platser på världen samtidigt.
Ja, men vi får bara veta att det är Qatar som har fått det här.
Ja.
Och samtidigt då, damernas motsvarighet, flickornas U17 då, kommer att hållas i Marocko,
ja,
varje år och vara då rekordstort. Någonting Infantino gärna tar fasta på.
Mm.
Hur många?
Marocko, gått lite under radarn, har ju bedrivit för dåligt lobbyarbete mot FIFA för att få genomslag, men har ju försökt göra samma sak som Qatar och Saudiarabien, ja, egentligen under ganska många år. De har ju sökt flera VM i rad. Nu fick de ju dela på det istället för att få det själva.
Ja, men...
så får de fick ju klubblags-VM för ett tag sedan också. Mm. Och nu fick de det här. Så att det är ju i den här make football truly global-grejen, så är det ju make get football to Marocco och Qatar.
Ja, exakt. Vi kommer komma dit också. Men allting det här, vilka eventuella andra kandidater som fanns, vad de baserar sitt beslut på, jada, jada, det fick vi inte veta. Men att det blev Qatar gjorde ändå att jag kände att jag måste gå tillbaka och titta på vad säger Infantino? Kan vi få ledtrådar i vad Infantino har sagt om Qatar? Varför, ja, det blev Qatar igen?
Ja.
Och då säger han så här i en intervju med Bein Sports efter här fotbolls-VM.
Maybe some people were asking and some were asking me as well in the years before the World Cup took place. Why Qatar? Our answer has always been, why not?
Svaret har alltid varit, varför inte?
Ja, och det är vi kritiker som ska motivera varför vi inte ska vara där.
Exakt. Och det är ju, för det första så är det ju en fantastisk...
Det är vi som ska stå för bevisbördan.
Ja, det är ju en fantastisk argumentationsteknik. Jaha, varför inte? Ge mig några bra exempel. När man får sen bra exempel så viftar man ju bort dem. Men det här fick mig i sin tur... Just argumentationstekniken fick mig att tänka på en favoritstund med vår gamla, både du och jag har som en favoritperson i världen, Sepp Blatter,
ja,
den tidigare FIFA-presidenten.
En av de roligaste människorna och mest underhållande människorna man har sett i något sammanhang.
Ja, precis. Alltså, inte medvetet rolig alltid, men alltid underhållande.
Nej. Ja, ja. Nej, absolut.
Inför VM i, visst var det Brasilien va?
14.
Ja, så... FIFA står inför annalkande rejäl kris och det har börjat sippra fram väldigt mycket uppgifter om korruption, mutor och så vidare.
Och det var väl då, det här är väl också då 4 år efter att Ryssland och Qatar har fått VM,
så precis,
och fler börjar ställa sig frågan till, vänta, vad fan var det som hände egentligen?
Ja, och USA har ju börjat utreda frågan om
mutor.
För
att de inte fick VM själva.
Nej, sen av en händelse så får de det.
Ja.
Och utredningen är nedlagd.
Har du sett?
Då svarar Sepp Blatter så här i alla fall. We shall wonder if one day our game is played on another planet. Why not? Then we will have not only a World Cup, we will have interplanetary competitions. Why not?
Det är så jävla bra svar på frågan. Gick det rätt till när Qatar och Ryssland fick VM?
Ja.
En dag kanske vi spelar VM på flera planeter.
Ja. Och du, varför inte?
Har ni tänkt på det?
Ja, och varför inte? Varför skulle vi inte? Och som jag sa, jag tycker att argumentationstekniken why not är ganska bra. Men det kommer ju en given motfråga. Why?
Exakt.
Why? Och i fallet Marocko så finns en väldigt intressant person i Fousi Lekia.
Aha.
Förlåt för eventuell slakt av hur man uttalar hans namn. Men han är en väldigt, väldigt, väldigt intressant person som spelar en central roll i detta. Har du hört talas om honom innan?
Nej.
Nej. Han är en man som sedan 2014 har varit ordförande för Marokkos fotbollsförbund. Och har väldigt nära relation med kung Mohammed den sjätte av Marocko.
För kungens liksom varumärke och namn finns ju på väldigt mycket av de stora fotbollssatsningarna i Marocko, har man lärt sig. Alltså, de har ju någon nationell akademicenter, alltså något eget Clairefontaine liknande.
Exakt.
Som många började skriva och prata om eftersom det gick så himla bra i VM här.
Exakt, exakt. Och det är ju Lekka tillsammans med Mohammed, kung Mohammed, som började bygga det här. Det heter ju Mohammed den sjättes komplexet i Saleh.
Just det.
Och som öppnades 2019 på gemensamt initiativ av Lekka och kung Mohammed.
Just det.
Kung Mohammed råkar också vara Afrikas rikaste monark och världens femte rikaste monark och har enorma förmögenheter och intressen i flera olika förbund. Vi måste gå tillbaka till Infantino och hela hans intresse i det afrikanska fotbollsförbundet CAF. Från 2021 så väljs Patrice Motsepe, en av Sydafrikas rikaste människor, in som FIFA eller som CAF-president och har ständigt fått kritiserats för att han är liksom i Infantinos koppel.
Ja, Infantino gjorde ju någon helt vansinnig turné i Afrika.
Ja.
Alltså i, var ju i, vad var det, ett 15-tal länder under brinnande pandemi, va?
Mm.
Med sin Qatar Airways privatjet, FIFAs Qatar Airways plan. Mm. För att se till att Motsepe blir vald. Om jag
exakt, exakt. Och de har ju fått kritik flera gånger.
Det är någonting han inte ska lägga sig i egentligen.
Nej, inte överhuvudtaget. Men det har ju Infantino, vad ska man säga, hela hans regim, om man ska kalla det så, har ständigt fått kritik för att de utövar ganska hårt tryck på federationer. Att ni ser till att välja Infantino.
Välja Infantino-vänliga ledare.
Exakt. Men Motsepe väljs in efter att alla andra har dragit tillbaka sin kandidatur.
Mm-hmm.
Liksom hastigt och lustigt. Och kort därefter så väljs Fosileka in i FIFAs council. Han är tidigare andre vice president i CAF. Men efter att Motsepe har kommit in så blir Lekke invald som ordförande för CAFs finansiella kommitté.
Det är en sån Bradbury-grej. Mm. Alla bara ramlade.
Ja, han, exakt. Det bara råkade bli så.
In i mål själv.
Lekka är även ordförande för Marokkos organisationskommitté för VM30. Och som av en händelse så har, när Guinea inte kunde arrangera afrikanska mästerskapen, så följde till Marokko.
Ja, vilken tur.
Så att jag tycker att vi har fått kanske hyggliga svar på frågan why Morocco?
Ja, jo, men precis. Det finns ett why.
Det finns ett väldigt tydligt why.
Mm.
Men Qatar?
Ja.
Why?
Ja.
Och Infantino ger oss lite ledtrådar, tycker jag, fortsatt i den här intervjun han ger efter VM med beIN Sports. Vi kan lyssna på vad han säger här.
Attendance going in, going out of the stadiums, everything ran smoothly. The airport was fantastic. Everything worked extremely well. So I would say huge success on the pitch and obviously as well for an organizer of the World Cup off the pitch, thanks to Qatar, thanks to FIFA, thanks to our teamwork and thanks to the way we together put this up.
Väldigt förtjust i det här. Dels för att han säger att the airport was fantastic.
Ja.
Det är någonting att ta med sig från ett fotbolls-VM.
Och det var ju det kritiken handlade om.
Ja,
er flygplats kommer vara gammal och sunkig. Tror
exakt. Kommer den verkligen kunna stötta? Finns infrastrukturen rent flygmässigt?
Ni kan väl ändå inte organisera kösystem?
Nej.
Det trodde man inte. Men!
Nej.
Fick på näsan.
Och jag är också väldigt glad i det här att han kan liksom inte dölja sin egen roll i detta.
Nej.
Så som FIFA arrangerade det. Men kort och gott så handlar det om hur fantastiskt arrangemanget var. Hur smidigt allting gick och succé på planen. Vilket också var en del av kritiken mot Qatar-VM inför. Hur ska de kunna spela bra fotboll?
Ja, det kommer väl inte gå.
Nej.
Det har ju aldrig spelats riktigt bra fotboll i Qatar.
Nej.
Varför skulle det hända nu?
Nej, det är
bara för att Messi och Mbappé är där.
Det är jättekonstigt. Ja. Det är jättekonstigt. På tal om det här att inte dölja sin egen narcissism och självuppskattande. Så här, det här, jag vet inte fan om det här leder någonting i bevis, men jag tycker det säger så fruktansvärt mycket om Gianni Infantino att jag vill gärna spela upp det.
It was a unique World Cup as well in the sense that its compact nature allowed me to attend all 64 games. This is definitely a unique achievement in history.
Tänk att det ändå var så här. Det är jag som bestämmer var det hamnar. Det är jag som bestämmer hur det arrangeras. Jag är på alla matcher och det är
jag är unik.
Unique achievement in history.
Ja.
Men så förutom att ha gett Gianni Infantino the bragging rights, så att han kanske då ensam, the unique achievement
in history, 100%.
Varit på alla matcher. Så kanske det hjälper oss att fråga, alltså svara på frågan why lite bättre. För visst, ska man vara sån, både du och jag var ju i Qatar.
Ja.
Och ska man säga någonting positivt, så är det ju att allting var ju väldigt nära.
Logistiskt är ju väldigt enkelt allting.
Extremt enkelt.
Jämfört med många andra mästerskap.
Ja, men du var ju i Ryssland till exempel. Ja, där logistiken inte var riktigt lika enkel.
Nej, men och det är visst, absolut det är så. Men sen är frågan då, är det det enda argumentet som ska vara giltigt när man arrangerar mästerskap? Att det finns, ja, att landet är lika stort som en skärgårdsö utanför Stockholm. Alltså att är det, då kan vi, ja. Men ja. Man använder ju väldigt mycket de här logistiska förklaringarna.
Today we announced that the women's under 11 tournament for the next 5 years will be hosted in Värmdö. Congratulations, grattis Värmdö.
Ja, nej, men det hade väl varit ungefär det samma logik bakom där. Att den grafiska ytan är så liten så att det blir jättebra för alla. Nej, men och då kan man väl vända på att FIFA får kritik för att det inte är klimatvänligt och sådär. Mm. Att det skulle behövas folk börja flyga annars och så vidare. Men det finns ju, som vi var inne på, massa andra platser inom en rimlig geografisk yta med jättemycket fotbollsarenor i världen. Ja.
Man måste, och en infrastruktur som kan...
Infrastruktur. Ja. Man behöver inte bara vara jättebra.
Ska vi prata liksom, eller så här, miljömässig hållbarhet, så de under VM i Qatar så pratar de ju väldigt mycket om hur det var det mest miljövänliga mästerskapet någonsin. Tills forskare sa att det är ju exakt tvärtom.
Ja, det här är det värsta vi någonsin har varit med om. Ja, alltså, Big-boomen som föranledde det här har lett till en lokal klimateffekt som har ökat utsläppen och uppvärmningen mer än någon annan plats
exakt
på jorden.
Exakt, och samtidigt så... på grund av uppvärmningen så måste de ha aircondition i parkerna, vilket i sin tur spyr ut ännu mer. Så att det är
så det också.
Ja. Ja. Man kan hitta någon form i det här pressmeddelandet där de annonserar att Qatar och Marocko får de här ungdomsmästerskapen. Så pratar de också om FIFA Forward. Ett program de har lanserat, haft ganska länge. Men själva vikten där är att de ska encourage soccer's development around the world och att varje land ska kunna uppfylla sin potential. Så om vi tittar lite på vad FIFAs intresse i Qatar egentligen har gett det här landet i form av att uppfylla sin potential, så kan vi säga att ja, de har vunnit asiatiska mästerskap, själva landet, sedan de började få väldigt mycket mästerskap. Men det är ganska intressant att prata om den katariska befolkningen och hur deras intresse och engagemang kring fotboll har förändrats. 2015 så görs det en undersökning i Qatar på varför är det så att ingen vill gå och titta på fotboll. De har väldigt låga publiksiffror, de vill rätta till det här inför annalkande herrfotbolls-VM. Och då är det Qatar Sports Tanmia, som det är alltså Qatar Ministry of Development and Planning and Statistics, gjorde den här undersökningen. Och där kan man se att brist på tid är en av de absolut största faktorerna. Vi hinner inte. Detta löses ju inte av att arrangera fler mästerskap i landet, kan man ju säga. Den näst största anledningen till att de inte går på fotbollsmatcher är lack of desire. Vi vill inte. Vi vill inte gå på fotboll.
Det var väl lite tydligt under VM?
Ja, och det var jättetydligt under VM. Men det är ju intressant att FIFA, som den fina organisationen de är, de ger inte upp så himla lätt.
Nej.
Ni har inte tid och ni vill inte.
Kan man, här, så vill man.
Här är möjligheten. Ja. Fortsätt ta möjligheten. Jag ville se hur det egentligen ser ut med publiksiffror, hur det har utvecklats över tid. Det är väldigt svårt att ta reda på, för Qatar Stars League, högsta ligan i landet, mäter inte publiksiffror.
Varför inte?
Det framgår inte. Men på deras hemsida så finns ju match reports, summaries. Det står aldrig attendance. Jag har försökt hitta på Transfermarkt, andra sådana källor. Det finns inte. Finns inte att tillgå.
Nej, okay.
Hur många som nu faktiskt går på fotbollsmatcher. Det nästan bästa jag kan hitta är en artikel från Gulf Times 2014. Där Al-Arabis hemmamatch mot Al-Karitiat på fredagen såg den högsta publiksiffran i QSL de senaste 3 säsongerna med 8215 personer på plats.
Okay.
Det finns en rad förklaringar till detta. Bland annat hade Al-Arabi skapat en dag full av events och aktiviteter som hjälpte folk att komma. Bland annat hade de kommit överens med företrädare från det indiska och nepalesiska communitiesarna i landet. Vilket gjorde att de fick tillgång till arenan under hela dagen.
Mm-hmm.
Det var också en tävling i måleri där fansen fick använda vattenfärg och kunde vinna priser. The Indian and Nepalese community also played the final of their football tournament at the stadium.
Okay.
Vilket gjorde att de var ju där för att de var ju tvungna att spela själva.
Matchen måste avgöras.
Dessutom som hade arrangerat två konserter i samband med detta.
Ja.
Så att själva fotbollen i sig kanske
inte... Det är ingen magnet riktigt då.
Nej. 2016 så arrangerar... Alltså redan 2011, året efter att de har tilldelats här fotbolls-VM, så får de asiatiska mästerskapen. Det är ju väldigt tätt in på att de ska gå från 0 till 100.
Mm.
Så jag har valt liksom en schyssthet att inte ta upp det.
Ja.
Men 2016 så arrangerar de U23 asiatiska mästerskapen. Och nu är de ju halvvägs egentligen på sin resa till här fotbolls-VM och QSL skriver på sin hemsida att det här har varit en enorm succé och tar upp flera siffror, statistik för att bevisa detta.
Okay.
Och här kan man ju tänka till exempel att publiksiffror är ett väldigt bra mått på att mäta hur många som har konsumerat eller sett eller tagit del av det. Det kommer ganska långt ner. Det var en snittpublik på 2900 personer per match. Ett ungdomsmästerskap och så vidare.
Det är inte sjukt att det är så lite då.
Det är inte sinnessjukt, och det är klart liksom jämförbart med liknande tävlingar i Oman eller Uzbekistan som var ganska nyligen. För den delen, jämförelsevis i Europa så ligger snittet på ungefär 10-11 tusen per match på U21.
Ja.
Bara för att få någonting. Men jag är extremt förtjust i hur de väljer att liksom, lyfta fram det. Först och främst, 5340 akkrediteringar delades ut. Det var all personal som var där, från security to catering to spectator servicing. Totalt 1800 visum delades ut. Över 5200 kilo kamerautrustning flögs in till Qatar. Interaktionerna på sociala medier var otroliga, 135 000. Och den officiella maskoten för mästerskapet, Najim the Friendly Desert Fox, made 29 visits across Qatar. Och du tror att jag är klar där?
Nej.
Absolut inte. De totalt 374 frivilliga, alltså volunteersen, hjälpte till. Och på arenorna serverades det helt otroliga 53 400 målmat. Så att där kan vi ju verkligen se på vilket sätt fotbollen har hjälpt Qatar.
Ja, verkligen. Ja, men det är siffror som ingen annan kommer upp i helt enkelt. Det är klart de ska ha U17 igen varje år.
Ja, och då har vi ju en del att förklara why. För hur ska de annars kunna serve all these
meals? Det finns ingen land som tar in lika mycket kamerautrustning.
Nej, en av de absolut viktigaste förklaringarna till why Qatar, som gavs innan VM, under VM och även som vi ska föra efter VM, är detta.
Well, definitely it was important that the World Cup goes for the first time somewhere else, not in the usual countries, so to say, to go to Qatar, to go to the Arab world. This is part of our vision as well of making football truly
global.
Truly global.
Det är ju, alltså det är ju Infantinos främsta valslogan, har varit under lång tid nu. Han ska göra fotbollen truly global.
Jag tänker bara då säga så här. Qatar har sedan 2011 arrangerat asiatiska mästerskapen, U23 asiatiska mästerskapen, the FIFA Arab Cup, the FIFA World Cup, the Asian Cup, the Under 23 Asian Cup samt ett antal klubblags-VM. Om vi ska prata om något annorlunda, somewhere else, not the usual places, så har ju Saudiarabien fått VM 2034. De har sedan 2014 arrangerat AFC Champions League Final, Arabian Gulf Cup, AFC Champions League Final, Supercoppa Italiana, AFC Champions League Final, Supercoppa Italiana, Supercoppa de España, Arab Cup Under 20, AFC Champions League Final, WAF Under 15 Championship, WAF Under 23 Championship, Supercoppa de España, Arab Cup Under 20, Supercoppa Italiana, WAF Under 23 Championship, FIFA Club World Cup, Supercoppa de España, Supercoppa Italiana, och kommer då att arrangera asiatiska mästerskapen och därefter VM.
Det har väl dessutom ett antal FIFA-kongresser i Qatar, va?
Ja.
Och utöver det här då, beachhockey-VM i Förenade Arabemiraten,
ja,
och ett par till. Mm. Mm. Fotbollen är äntligen global.
Ja, och jag tänker på det här att man kan lätt tänka att Sepp Blatter är en fullkomlig galning.
Det var han ju också.
På sitt sätt som sa det här med interplanetära mästerskap. Men det är lite, ska man titta på Einsteins definition av galenskap, så är det att fortsätta göra samma sak och förvänta sig ett annat utfall.
Ja.
Och därför tycker jag det är spännande att titta på Saudiarabien som gör Katars resa.
Ja,
och,
de har ju
och de har ju redan enorma problem med sina publiksiffror.
Ja.
Alltså många matcher är att jämföra med liksom, alltså femte, sjätte division i England.
Ja. Jag tror också att publiksiffran har faktiskt totalt sett sjunkit från förra året inför den här då megasäsongen de har gett sig in på nu i Saudiarabien, där de köpte alla spelare för hur mycket pengar som helst i somrar. Att publiksnittet har gått ner.
Ja, och då ska vi gå tillbaka till den här undersökningen som gjordes av Qatar redan 2015, för då hade ett flertal lag i Qatar fått motsvarande, fan om det var 10 miljoner dollar vardera för att köpa superstjärnor. Nu bygger vi den här ligan. Och så mycket som 48% av Katars befolkning säger att ett problem är att det inte finns några lokala stjärnor att förankra sig i.
Mm.
Det är bara en massa andra.
Är det så?
Ja. Ja. De är mycket mer, de skulle vara mycket mer intresserade av en lokal förmåga än en legosoldat som är där. Som allt detta sagt, interplanetära tävlingar, why not? Dels så finns det ju inget syre på Mars att andas. Venus har ju ungefär samma gravitation som jorden med yttertemperaturer på ungefär 400 grader Celsius. Gör det mer svårspelat än Qatar på sommaren. Jupiter är enbart gjort av gas. Men kanske framförallt så har ingen av planeterna i vårt solsystem någon inflytelserik person på viktig position som är intressant för FIFA att alliera sig med.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Nu ska vi lyssna på det här.
Jag tycker att det berör fler. Jag tycker att det berör domarna. Jag tycker att det berör de supporterna som är på plats. Jag tycker att det berör de supporterna som sitter hemma och kollar på TV. Jag tycker att det berör det som sker efter när man går ut och vad ska man säga, mordhotar domar för fel beslut. Jag tycker att det berör enskilda individer vars barn blir mordhotade för att man kanske har sagt någonting positivt om VAR. Jag tycker att det berör många, många fler än isolerat elitklubbarna. Ja, kopplat till möjligtvis kanske kostnaderna. Men jag tycker att VAR berör betydligt fler så om vi pratar om hur beteendet är nu där ute.
Ja, det här var ju då Andrea Möllerberg, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet.
Och brösttoner man kan uppskatta här alltså.
Pratade om VAR på upptaktsträffen som ägde rum i måndags inför Allsvenskan. Det var en paneldiskussion då där om VAR. Det hon säger här är ju extrema grejer. Alltså barn till VAR-förespråkare mordhotas. Och det är en oerhörd utveckling i det allt mer extrema fotbollslandet Sverige på många sätt. Vilket också diskuterades på scenen där då. Att vi, det här med att vi är annorlunda. Det låter hårresande.
Ja, det är ju fruktansvärt om det är sant.
Och det ska väl sägas att hon inte har utvecklat det här i någon utsträckning vidare sen hon sa det. Men man kan ju då stapla det på den långa listan av problem för svensk fotboll. För det diskuterades fler sådana under upptaktsträffen. Det här var kanske det mest uppseendeväckande, och vi får väl vänta med att följa upp det tills vi har fått veta mer hur många barn det gäller. Är det ett barn bara? Eller är det här en trend som vi ser nu plötsligt att barn till...
För det är jättehemskt att skratta åt barn som blir mordhotade.
Nej, men det kan ju ha hänt, och då är det ju helt sjukt. Men det låter ju oerhört, verkligen.
Ja, verkligen.
Ett annat problem med svensk fotboll var jag själv med och diskuterade på scenen här bland de här panelsamtalen som anordnades. Nämligen varför Allsvenskan har fallit till plats 25 på Europa-rankingen medan Norge nu säkrade sin plats bland topp 15 förra veckan och därför får två Champions League-kvalplatser precis som Danmark. Det vill säga, hur kommer det sig att våra grannländer är mer än 10 placeringar för oss på Europarankingen?
Och dessutom då i en position att förbättra det ännu mer genom eventuella Champions League-pengar.
Ja, det är framgång kan ju lätt föda framgång i de här sammanhangen. Där Sverige då blev nu förbisprunget av Ungern också, tror jag. Så att just tror att enligt den poängräkningen som den är just nu då med där vissa lag är kvar ute i Europa, så är vi faktiskt nere på 25:e plats. Att Danmark är före Sverige, det är det rätt många som håller med om i det här landet. Det är liksom ingen kontroversiell sak att säga längre, utan att vi har väl liksom allihopa accepterat att så är det. Att dansk fotboll funkar bättre än svensk.
Danmark spelar EM till exempel.
Ja, precis, bland annat. Svenska lag mötte danska lag under försäsongen nu här. Jag bara pratar om träningsmatcher som spelades fram till och med att Svenska Cupen började.
Mm.
Resultatraden, matcher mellan svenska, allsvenska och danska lag, 4-1-13. Förlorade alltså 13 matcher.
Sverige förlorade 13.
Ja, vann 4, kryssade 1. 3 av de här segrarna för svenska lag kom mot andra divisionslag i Danmark.
Mm.
Och det är ju en liga där vi också har börjat köpa enormt mycket spelare till allsvenskan nu. Vilket väl liksom förstärker bara intrycket av hur det ligger till. Norge är en mycket känsligare punkt.
Ja.
Och det har blivit tydligt för mig.
Att det är otrolig mycket energi du sa det.
Ja, men det är, man måste komma in med svung i Norge här. För att Norge är kontroversiellt.
Ja.
Trots att det väller in spelare till allsvenskan även från norsk fotboll. Och på scenen här så lät det så här då när jag och Elfsborgs sportchef Stefan Andreasson.
Är han klubbchef? Är han inte väldigt noga med det själv?
Jag har hört irriterad på om man säger fel. Så han är klubbchef i Elfsborg. Mm. Svensk elitfotbolls sportchef Svante Samuelsson diskuterade det här då. Och Tommy Åström som från Discovery som modererade det här panelsamtalet, han tog då upp just jämförelsen mellan Sverige och Norge. Jag hade då rabblat lite det här med då att Norge har sålde spelare för mer pengar än vad allsvenskan gjorde förra året, har bättre rankingpoäng, deras spelare får mer speltid i Europas 5 bästa ligor. Lite olika saker, lite olika mått då som tyder på att Norge faktiskt är förbi Sverige. Och utöver den här 14 och 15 platsen de har då på UEFA-rankingen, men också att Norge har väldigt mycket fler fotbollsplaner än vad vi har i Sverige. Hur som helst, så trots det här då, så Andreasson säger så här.
Jag tycker absolut att vi är bättre än Norge alla gånger, alla dagar i veckan. Sen kan det vara
rankingpoängen missvisande på det sättet för att det är några få klubbar som
vi,
Stefan säger.
Om vi ser över tid, och jag tror vi kommer i kapp. Sen tror jag, vi har bara haft proffsfotboll i 20 år plus, va? Och pengar styr fotbollen. Jag tror det hela, vad ska man satsa sina pengar på? Jag tror vi har, det är klart det blir spelarlöner till att börja med, och sen blir det organisation och så blir det prioriteringar i det. Akademier, resurser, bra ledare. Så jag tror någonstans mer pengar in och kanske också våga prioritera andra saker, så gör det att det växer också. Men jag tycker det finns så mycket väl. Det går att skruva på allting, tror jag. Om det sen är spelare, normen är lite tuffare kanske, säger någon. Jag vet inte om det är mat eller karaktär. Ledarna, kanske behöver, vi behöver fler ledare. Jag tror, som sagt, vi är på rätt väg. Jag gillar inte att vi är sämre än Norge. Jag tror inställningen också, om vi kommer till transfers och sån här. Jag är övertygad om vi har lika bra spelare i allsvenskan som i norska ligan. Men vi har tyvärr kanske inte topp 5-ligorna som besöker allsvenskan. De gör det nu, de börjar komma, och då ger det sig själv, tror jag.
Det är så jävla roligt att du sitter där som en voice of reason och rabblar bara relevant fakta. Och sen bara få, nej, jag känner inte så. Någon säger att de är tuffare. Jag håller inte med.
Stefan Andreasson har ju såklart helt andra erfarenheter och
helt
annan bild än vad jag har av det här. Men det som jag inte riktigt fattade där är ju, vilket jag sa sen också, då, liksom att han pratar om att det är ett fåtal lag som har drivit upp deras rankingpoäng. Mm. Då och så vidare. Det är ju, Malmö har ju tagit typ alla våra rankingpoäng, förutom Djurgården då. Häcken kanske tog, det blev ju inte så många nu i höst eftersom de förlorade alla matcher i Europa League och åkte ut mot Klaksvik i Champions League-kvalet. Men det är i alla fall en inställningsfråga, tycker han då. Han säger det, jag gillar inte det här att vi är efter Norge. Alltså, det är ingenting man gillar i Sverige.
Nej.
Men vi har oerhört svårt att acceptera att Norge är bättre än oss på framförallt fotboll kanske, som ju är, ja, jag kommer tillbaka till det lite grann, men att det finns någonting här som skaver. Är du redo för resultaten mot de norska lagen under försäsongen?
Ja, det kan du feta ju att jag är.
Elfsborg slog Odd med 3-1.
Ja.
Kanske då en anledning till att Stefan Andreasson har en annan bild än vad vi har. Norrköping spelade 1-1 mot Brann.
Ja.
Nu återstår 7 matcher. Det blev förlust i allihop för de svenska lagen. Sarpsborg slog AIK med 2-0 och Hammarby med 5-4. Bodø Glimt slog Hammarby med 3-2 och Malmö FF med 4-0. Uh-huh. Viking slog Djurgården med 3-1. Fredrikstad slog Elfsborg med 3-0. Tromsö slog Häcken med 4-2. Och Haugesund slog också Häcken med 4-2.
Det gör ju ännu mer ont när de har de här dumnorska namnen. De som är väldigt norska.
Ja, när det är som att namnen kommer från en Norge-historia i Sverige.
Ja, exakt. Ja,
som det här Guleböj-grejen, liksom, att det inte skulle heta banan. Men i alla fall, samtidigt så tror jag att det våras för Norge-jämförelsen nu, eftersom vi är fruktansvärt trötta på Danmark. Alltså i svensk fotboll så är man oerhört trött nu på att vi ska hålla på och säga att Danmark är så fantastiskt bra hela tiden. Det här dök också upp på upptaktsträffen. Och den personen som gick hårdast fram i det här, det var Andreas Alm, Norrköpings tränare. Han sa så här.
Många som pratar här innan om det är mycket beundrarbrev ner till Danmark. Men jag tycker inte att det finns fördelar de har, men det finns inte så många anledningar till att vi inte ska vara bättre än dem redan nu.
Vad tänker du på då? Om du ska...
Nej, men det är klart att en fördel att ha mer pengar. Men har du mer pengar kan du också vaska dem på ett annat sätt och inte använda dem effektivt. Jag ser ingen anledning till att vi inte ska vara bättre.
Alm har ju jobbat där 2 omgångar. Jag var lite nyfiken på det här, så jag fångade honom efter scenprogrammet och frågade honom lite mer om det här. Och då sa han bland annat så här.
De har mer pengar än oss. Jag sa liksom att det finns fördelar som de har. Jag tycker inte att fördelarna motiverar att de ska vara bättre än oss. Det är väl samma resonemang som vi alla har när vi utmanar Malmö om i matcher och om titlar. Det är så. För att jag tror någonstans när jag ser dansk fotboll på nära håll så ja, de har mer pengar, de har mer resurser och de har också varit kloka nog att investera det i ett ganska omfattande akademisystem. Men jag tycker också att de vaskar med pengarna. Det är liksom, ja, det går många slantar som inte har verkningsgrad eller bang for the buck eller vad man ska säga. Ja. Så att den,
till exempel till vad? Alltså, vad lägger de pengarna på?
Det är allt ifrån vad man investerar i spelarmässigt. Mm. Liksom hur man använder liksom, transfers och sånt. Men också... Det är inte alltid säkert att pengarna heller går tillbaka till laget.
Nej. Kan det gå till ägarna ibland också?
Precis.
Här är han inne på någonting som han har en väldigt bra poäng i. Att pengarna, när vi pratar om dansk fotboll så tänker vi väldigt mycket på ett fåtal klubbar. Alltså vi vet ju att de lägger mycket mer pengar på sina akademier. Det gäller det hela vägen ner i andra ligan. Men det här med att pengarna i Danmark går till väldigt mycket olika saker. Och det här är ju en alltjämt underrapporterad historia om Danmark. Och en viktig aspekt av den danska fotbollen. Att uppsidan känner vi till. Fokusering av resurser, Midtjylland, Nordsjälland, FC Köpenhamn, kanske till viss del Brøndby. Mm. De har genererat mer pengar, de har kanske snabbare beslutsvägar, mer affärsmässig logik, vilket har gjort att de har skrivit framåt sportsligt. Men det veritabla helvetet i Danmark har vi ju inte pratat lika mycket om. Det är ju inte en story. Jag har skrivit om det här och Offside har skrivit om det här också. Det har skrivit liksom enstaka nyhetsspår i andra tidningar också om det. Men det hela systemet, alltså den stora liksom sjukdomen i dansk fotboll som ju har drabbat mycket fler klubbar än de som har gynnats av det här har ju inte hängt med. Du hängde kanske med tidigare under hösten här när den tysk-turkiska affärsmannen Çağdaş Sendürek plötsligt var på väg att köpa Vejle.
Mm. Och Vejle som då tidigare ägts av en lite speciell figur också.
Och gör det fortfarande. Ja. Jag tänkte förklara var de kommer ifrån här då. Sendürek beskrevs som en framgångsrik miljardär. Han hade själv uttalat sig om att han har jobbat 25 år på Deutsche Bank.
Förlåt, inspel. Finns det icke-framgångsrika miljardärer?
Nej, precis. En misslyckad miljardär. som, han var biljardär, men nu är han bara miljardär. Han har bara torskat allt. Men enligt BT, då, danska tidningen, så hade han också sagt här att han hade varit chef för Deutsche Banks Hongkong-avdelning och haft över 100 anställda under sig i 7 år. Och att man säger såna här saker och köper en fotbollsklubb i Danmark när det inte stämmer är ju ganska häpnadsväckande. Liksom att man tänker att de kommer inte kolla. Det är ingen som kommer kolla det här. Jag kör på liksom.
Så att hade han jobbat på Deutsche Bank överhuvudtaget?
Nej, problemet var ju då att när BT sen började titta på det här då, så rapporterades det rätt snabbt att universitetet i Kiel, där han sa sig hade haft en roll också då, de känner inte igen hans namn överhuvudtaget, hittar inte några databaser och inte Deutsche Bank känner inte till honom heller. Han har inte varit i Tyskland, han har inte varit i Hongkong och jobbat för dem. Lyckligtvis för Vejles skull så blev det ingenting till slut här, även om han var där och poserade inne i klubblokalerna Och så.
Men var är Wihles due diligence? Har de gått på det? Ja. Eller är han likvid nog då?
Det här sätter väl ljuset på någonting då. Att vad höll egentligen Wihles ägare Andrew Solotko, en för detta moldavisk agent som köpte klubben 2016 på med? Det var väl den frågan som väcktes lite här. Att varför försöker du sälja till den här människan?
Om man inte kan lita på moldaviska hedgefund-investerare, vad fan
nej,
är världen på
för
väg?
Detta moldaviska agenter måste ja. Väl verkligen vara det vi kan vila oss mot. Vems pengar Solotko spenderar på Wihle, det har han aldrig berättat. I en intervju som han gjorde när han köpte klubben så sa han att han och hans partner Lucas Chang var frontfigurer för ett projekt med en väldigt stor investeringsgrupp i ryggen. Efter ett tag här när de hade ägt Wihle så läckte det dokument via det här Football Leaks som danska tidningen Politiken kunde visa upp hur den här duon hade planerat att använda Wihle som en sluss för spelarövergångar, bland annat mycket kinesiska spelare som skulle ut i Europa. Under sina första 2,5 år som ägare så skrev Wihle kontrakt med 58 spelare från 29 olika länder. De åkte ur Superligan här om året men har tagit sig upp nu igen. Så det har gått lite upp och ner sådär typ. Det finns de i Danmark som säger att det här inte har varit så himla farligt. Men det är väl med just de här motiven och bakgrunden. Nu när klubben skulle säljas då, så den här Senjurek, han ger en intervju till en tidning, en lokaltidning ifrån Wihle, som är liksom en ort med ungefär 60 000 invånare, så det är liksom en medelstor dansk stad. Där påstod han att det inte alls är Solotko som äger klubben, utan det är Lucas Chang. Att det verkar vara den här Chang som förhandlar med honom då, är på väg att sälja den. Vilket ju rör till det då i hela den här modellen. Att har man någon koll i Danmark på vad som händer.
Och varför känner Lucas... Vad är det med Lucas Chang som gör att en tidigare moldavisk agent är bättre optics?
Som front än honom. Ja, men vad är det? Precis, det växer mycket frågor här. Liksom, att varför gör ni så här? Varför är ni inte transparenta istället? Roligt sidospår här var att när Jim Ratcliffe köpte in sig i Manchester United nu, så hade den här historien om Senjurek fått sån spridning, så att han sa i en intervju att vi får hoppas att de inte hittar något konstigt i vårt CV. Som en passning till det här, att det här hade hänt. Alltså till och med när Manchester United köps upp så skämtar man då om graden av lurendrejeri i dansk fotboll. För det finns ju väldigt många exempel här på liknande historier. Mitt favoritexempel är ju Esbjerg, som är den kanske absolut rörigaste, eller en av de rörigaste historierna i dansk fotboll de senaste åren. Det var ju där jag gjorde ett reportage som vi publicerade från sommaren 2022. Vi kan börja med att lyssna på ett kort klipp inifrån Esbjergs omklädningsrum när saker och ting börjar närma sig kokpunkten.
Good afternoon! Hej! 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 Hi, hello. Oh, there's a big enthusiasm here in the team. It's fantastic. It's a little bit Danish style, but we change this in the next weeks and months. You will see.
Det här är då alltså den tyske tränaren Peter Hybala som gör entré i Jespers omklädningsrum.
Samma energi som när du sa Norge innan.
Ja, lite så. Men det är också kul att han sluttar i... Han blir mer och mer raljant i sitt hej.
Ja.
Alltså att efter 10 hej så är det som att han säger hej ironiskt till spelarna. Alltså det, hej, hej. Och
men kan vi sätta det i någon slags sammanhang? Är det när han träffar Esbjergs trupp?
Jag tänkte ta hela kontexten här då. Jag tycker också att vi måste ta fasta på nyckelfrasen you will see på slutet, som är ett sorts hot.
Ja,
att men nu ska ni få se här.
Ja, och det börjar med det här väldigt underliga, it's a little bit Danish style. Vad med är det så här snygg minimalism?
Är
det mycket Bang i Olufsen?
Han hånar den låga nivån av entusiasm, och den är dansk, och ni ska få se vad det kommer innebära för era jävla... Ungefär så. Ja, han är då träffar Esbjergs trupp första gången sommaren 2021, Peter Hybala. Lite kontext då. Esbjerg, ett fotbollslag från en liten industristad ute vid Atlantkusten, beskrivs av Lonely Planet med den oerhörda öppningsmeningen nobody goes to Esbjerg for vacation. Har en fin historia. Erik Niva, när jag publicerade det här reportaget, hörde av sig då och berättade att han hade på Aftonbladet och hade tagit med sig hela sin familj till Esbjerg på semester den sommaren. Så han höll inte med Lonely Planet då. Så det är ord mot ord. Esbjerg har en fin historia i dansk fotboll. Flera titlar från Superligan, en del Europaspel, sent in på 2010-talet. Kom trea i Superligan 2019, men de drogs med mycket ekonomiska problem. Ramlade ur högsta divisionen året därpå, alltså säsongen 19-20. Och till undsättning kom då en amerikanskledd investeringsgrupp med bolaget Pacific Media Group som central komponent och köpte in sig som majoritetsägare. Så här berättade och sa då frontfiguren för den här gruppen, Paul Conway, när köpet var klart.
This is an entertainment business, but it's important to the local community. So we need to do a better job on that. And so that's going to be one of the first things when we get here is, all right, how can we get closer to the supporters? There's a lot of easy things, but it's got to come from the board down, and it's got to be even be at the academy level, because sometimes it's, here's a young six-year-old. If they're just getting into football, if you don't really embrace them on the values of Vestbjerg, they could go to another club. They could support another club for the rest of their life. They could, you know, go to another sport. So it's at the first team all the way down to the academy and youth level.
Embrace them on the values of ESPN. Så det är värderingar som är nyckeln när PMG tar över. Man måste...
Han säger väl ändå rätt saker.
Absolut.
Lite.
Man förstår att det är en underhållningsindustri, men det är också viktigt för lokalsamhället. Mm. Och värderingar ska knyta ihop allting då här och göra att folk känner igen sig. PMGs första stora beslut är att rekrytera Hyballa, som tidigare har gjort sig ett namn i den tyska tv-kanalen ZDF, där han hyllades för sina analyser i direktsändning och sin energi. Den har vi redan fått ett smak
på. Ja. Men har han några tränarmeriter?
Ja, han har varit runt lite. Det har väl gått upp och ner för honom. Mm. Redan här då, när han hälsar på laget, så har man hört tillräckligt för att kanske dra öronen åt sig. I det här klippet så får man även följa med honom in på kontoret första gången där han ska jobba.
I must say that maybe it's a little bit crazy. It's very clean here, everything. It's a little bit... This is not, in this moment it's not smelling like football, you know, it's all...
Ja, och det här, så här, när han säger maybe it's a little bit crazy, så gör han också crazy eyes in i kameran då, liksom. Presschefen i ESPN,
alltså, hade det varit en första date så är det ju ett snabbt toabesök.
Nej, sen... det är bra, jag ska inte ha något mer. Presschefen i ESPN som guidade runt oss på arenan när vi var där då, berättade att han hade tappat 8 kilo på 6 veckor på grund av stressen som det innebar att jobba under Hyballa. Och han håller även ett anförande inför laget här i början då om vad som gäller. Och det ger kanske en fingervisning om att det inte var någon mjukis som hade anlänt.
I like players if they are working, if they are punctual, if they do not so much blah blah blah. I don't like lazy players. I don't like players who are in my back and blah 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 talk shit about me or about my coaching stuff. I have problems to have lazy players in the position or in our style, and I don't like players who think who are more than they are. So, no? If you have this character, you have a problem with me. And I swear you don't want to have a problem with me.
Ja, ett till hot. Du vill inte ha problem med
det. Men här bankar man ju in det.
Ja, verkligen.
You will see.
Redan i juli då här, han har varit där kort tid då, så kommer de första rapporterna om oroligheter i Esbjerg. Det har med Hyballas ledarstil att göra. Mm. Hör och häpna. Det har orsakat en del missnöje, bland annat är det förelämpningar och angrepp på spelare av sexistisk karaktär. Mm. Flera spelare vill ha honom sparkat trots att det bara gått några veckor. När de här uppgifterna då når allmänheten, så överraskar den nya chefen i Esbjerg en del av den investeringsgruppen som heter Michael Kalt. Han hyllar Hyballa och tar hans parti och säger att det här rör sig bara om ett fåtal spelare. Det möter stark kritik från Danska Spelarföreningen, och sen är tumultet igång. Här kan man dock ställa sig på Hyballas sida, för han har gett spelarna chansen att ställa frågor om hans ledarskap redan när han träffar dem första gången.
If you have a question, then now or never. What a surprise.
Ja. Sen blir det
Kim Jong-un radar upp sig framför de nordkoreanska soldaterna. Har ni någonting att säga så är det
nu. Jag tänkte väl det. 4 nyckelspelare degraderas till U19-laget. Spelarföreningen kontrar med att anmäla ESPN till Arbetsmiljöverket i Danmark efter att ha nåtts av uppgifter om att spelarna har blivit slagna av tränaren och, citat, terroriserats mentalt. Det gick 2 veckor innan nya anklagelser dök upp här. Då hade han skapat vad spelarna kallade för horribel stämning. Bland annat en liten spelare som heter Kasper Pedersen, som själv bröt sitt kontrakt med klubben och beskrev tillståndet i laget som vanvettigt. Till slut skickade hela spelartruppen ut ett öppet brev som undertecknades av 21 spelare. Innehöll en lång rad konkreta exempel på övertramp då. Bland annat beskrevs det hur en nyligen anställd fysioterapeut hade börjat gråta på jobbet. Andra spelare hade slagits och mobbats och deras kroppar fotograferats med en annan ledares privata mobiltelefon för att utvärdera deras fysiska utveckling. En spelare hade trakasserats för att vara överviktig och kränkt sig i flera gruppen. Någon har blivit slagen i bakhuvudet efter en dålig insats och fått en smäll över ryggen.
Men här bryter de mot en av Hyballas gyllene regler. Exakt. Talk shit about.
Precis, här är det liksom, de har helt olika bilder av hur det ska göras helt enkelt. Poängen här kanske är då att när det här väl dyker upp till ytan, så spelarna skriver i öppna brevet att de vill ge uttryck för sin desperation och behov av att hörsammas. Och det gör de också då, men Paul Conway tror inte sina ögon. kanske inte av den anledning som många förväntar sig. Han säger då att han aldrig varit med om någonting lika oprofessionellt. Spelarna får aldrig avgöra vem som är tränare eller vem som spelar. De har full tillit till Hybala, dundrar han i lokaltidning och kallar journalistiken om det här med att vara ett skämt. Till slut så får
partymål, men vad har journalistiken gjort för fel? Spelarna som skrivit ett öppet
brev. Hur kan ni bara förmedla de här jävla, det här grinet från de här spelarna? Det slutar i alla fall med att Hybala får sparken till slut. Esberg åker ur ner i tredje ligan. Det kommer 2200 pers och kollar. Arenan tar 18 000 som de spelar på. De spelar alltjämt kvar i tredje ligan nu också. Nu leder de den helt överlägset och ser ut att vara på väg upp. Och det är väl för väl. Men poängen är då den här typen av situation som har uppstått i dansk fotboll. Med liksom, ja, men hela stan överger klubben. Ingen förstår hur dåliga saker kan bli.
Och det är ju lite det vi ser med multiklubbsklubbarna.
Ja, och det här är ju, de ingår i ett sånt nätverk här också. Vejle och Esberg är ju då liksom två av väldigt många exempel. Jag tänkte bara snabbt spida igenom den andra i resten av historien om dansk fotboll här. Apropå det Alm säger då, att pengarna går till konstigheter. Jammerbugt, en liten uppstäckarklubb från Pandrup, samarbetsklubb till Malmö FF.
Exakt, de har haft ett antal spelare på lån.
Ort med 3000 invånare. De boxades verkligen över sin viktklass. Slogs lite grann, gick upp i danska division 1. I Danmark refererades det till som ett pågående mirakel bara att de var där uppe. Eller för att citera den för detta tränaren Bo Zink: vi flög med vingar vi egentligen inte har. I maj 2021 köptes de av tysken Klaus-Dieter Müller. Det var precis efter att de hade gått upp i danska division 1. Zink fram igen, citatmaskin: vi fick en enkel biljett till paradiset, då måste man hoppa på. Det dröjde inte länge innan alla spelarlaget hade bytts ut där då till spelare från Müllers partnerklubbar eller akademier i Nigeria och Mali. I slutet av mars 2022 så spelade de med en elva full av utländska spelare. Alla elva spelare var utländska. Ett år innan exakt hade antalet varit 3. Truppen bestod nu av 20 spelare från andra länder. Nigeria, Guinea, Gambia, Senegal och Luxemburg. Bara 5 danskar. Så här lät det när Allan Reese, eller Reese, oklart hur man uttalar efternamnet, dök upp från den danska spelarföreningen för att prata med truppen när saker hade börjat bli väldigt oroliga. Då hade det gått rätt långt här. Det var liksom, löner hade inte betalats ut, ett antal spelare hade hamnat på gatan, blivit hemlösa. Det publicerades bilder på när de gick runt med liksom sin packning på en trottoar och liksom visste inte var de skulle sova samma kväll. Jammerbukt var på väg ner i tredje divisionen, och då dyker Allan Reese, eller Reese, upp och berättar hur läget är.
New contract. The club is prohibited from signing any contracts, has been that for several months. I know that some players have signed a contract and think they have a contract, but they don't. This is a club in deep trouble.
Jag vet att ni tror att ni har ett kontrakt, men det har ni inte.
Nej.
Det är svinjobbiga nyheter att hela truppen tror att de har skrivit kontrakt, men det visar sig att det är låtsaskontrakt som inte finns på riktigt.
Det är ju slavhandel.
Ja, det var väl ungefär, det var väl liksom någon sorts nästan borderline trafficking det här handlade om i slutändan. Sönder Jyske, sensationella danska cupmästare säsongen 1920, kommer från Haderslev, en liten stad
med typ, vad heter han, nya Blåvitt-tränaren?
Asko, nej. Ja, både Glenn Ryddersholm, tror jag.
Nej, det var Ryddersholm jag blandade ihop med.
Jakob Mikkelsen har varit där också tidigare.
Danskar i svensk fotboll.
Också sån här överpresterande klubb i Danmark länge. Stad med 22 000 invånare i närheten av Esbjerg. Köptes sommaren 2021 då, kort efter den här succén, av den amerikanska affärsmannen Robert Platek, som även äger Spezia i Italien. Åkte ur direkt. Platek har aldrig givit en intervju. Driver en basketorienterad hedgefond i USA. Sålde sen vidare till lokala investerare efter att de hade kraschat då. Nestved, som kommer från en stad med samma namn, 44 000 invånare, ägdes under 2 år av den före detta tyska landslagsspelaren Fabian Ernst tillsammans med en ghanansk affärsman Alexander Kwaye. De här två lärde känna varandra genom en gammal bekanting, Gerald Asamoah, tysk-ghanansk fotbollsspelare som spelade för Tyskland.
Schalke och St. Pauli, tror jag.
Exakt. Ja. Framförallt Schalke är väl därför man kommer ihåg honom. De köpte klubben i januari 2019. Båda hade bakgrund i agentvärlden. Och hela ledarstapen byggdes ut snabbt. Nya ledare dök upp från olika hörn av världen. Nästan alla danska spelare såldes. Till slut återstod bara några stycken, medan resten av truppen kom från Ghana, Serbien, Brasilien, Tyskland och Kroatien. Jesper Christiansen, en spelare som var kvar i laget under en period här, sa att varje dag när man kom till träningen hade man ingen aning om vad man skulle mötas av. En ny lagkamrat, en ny tränare. Skulle ägaren be mig åka till flygplatsen och hämta 2 nyförvärv? Den sommaren hade vi mellan 30 och 50 provspelare, och väldigt få av dem kunde engelska. Det var som att prata med en app. Säsongen 1920 blev en katastrof. Nestved åkte ur division 1. såldes vidare till lokala investerare för att det inte blev så bra. Vändsyssel från Jörring, 25 000 invånare, köptes av det schweiziska investeringsbolaget Core Sports Capital, lett av Ahmed Schäfer, Sepp Blatters gamla personliga assistent på FIFA. Hör och häpna, gick det åt ett håll där också. De klarade sig undan nedflyttning till division 2 på målskillnad. De talade inte ut löner. De här schweiziska ägarna skyllde på den tidigare ägaren Jakob Anders innan de sålde klubben vidare. Schäfer ska även ha tömt hela klubbkassan på pengar innan de försvann. Frema Damar, där Olof Mellberg och Azerudin Valentic, den gamla BP-duon, köptes av den ryska oligarksonen Anton Zingarevich i maj 2018 genom ett bolag som hette SCP Waterfront. Enligt Forbes var Zingarevich god för 8,5 miljard danska kronor. Täta band till Vladimir Putin, vars 63-årsdag han var med och firade i en ishockeyhall i sällskap med en del NHL-stjärnor och andra oligarker. Danska media avslöjade ganska snabbt att Frema Damar under Zingarevich ingick i ett nätverk där man bland annat slussade in afrikanska mindreåriga spelare i Europa genom den ryska klubben FTC Vista. Goda nyheter. Zingarevich sålde vidare Frema Damar i december 2021 för att han istället hade köpt den bulgariska klubben Botev Plovdiv, där han också anställde Azerudin Valentic. Kartläggningen av hans nätverk som gjordes av danska politiken var dock inte den enda bekymmersamma omständigheten här, för att han anklagades för omfattande bedrägerier vid tidpunkten för köpet av klubben också. När han sålde den så var det till den Oregon-baserade amerikanen Josh Wallace och hans kumpan Richard Finger. Nya problem för Frema Damar. Wallace visade sig vara en dömd svindlare och dömdes till 27 månaders fängelse 2013. Även Finger var dömd för svindleri. De sålde vidare klubben till det danska energibolaget Välkommen AS, tidigare anmält för bedrägeri och kallat för fuskfirma. Målvaktstränaren Jesper Christiansen sa upp sig omedelbart. Min poäng då med att rabbla allt det här,
ja, det är hyggligt tydligt, men det är ju bra.
Danmark är ju ett exempel vi behöver lära oss att slå hål på i Sverige, eftersom systemet inte är någonting vi kan efterapa rakt upp och ner. Det möts ju av en brutal nedsida. Vi vill ju inte bli som Danmark, för priset är för högt liksom, när det blir på det här sättet. Norge har ju inte den här nedsidan, och Norge har ändå gått förbi oss nu fotbollsmässigt. Det måste vi kunna erkänna. Och istället för att låtsas att det inte är så, så behöver vi börja prata om varför i Sverige, även om saker är på rätt väg här, vilket jag också tror. Det finns egentligen bara en person som har orkat säga det här högt, som jag upplever det, och han gjorde det redan för 5 år sedan.
Säger du ditt eget namn nu, så kommer jag avsluta den här podden för alltid.
Nej, han var förbundskapten för Norge. Då sa han så här.
Ja, det är klart, tittar du historiskt, man funderar inte så mycket så, men tittar du historiskt så är klart att nu har ju Sveriges landslag under flera år gjort mycket bättre resultat än Norge, så på det sättet är vi ju definitivt en lillebror och utgår ifrån. Inför en sån här kamp då och titta bakåt så skulle man ju naturligtvis nämna Sverige som favorit. Va? Men jag tror inte de är ju säkert lite favoriter kanske, men jag tror framförallt vi är väldigt jämna. Och jag sa till spelarna, vi gick igenom Sverige i morse, så att min övergripande analys var att det är en liten mindre bra kopia av oss. Så fick de rubrik där.
En lite mindre bra kopia av oss. Och det kan Lagerbäck kosta på sig att säga när han är norsk förbundskapten. Men det är fortfarande väldigt få i svensk fotboll som orkar ta de här orden i sin mun. Alltså min farhåga är då att det är en helt annan sak att börja snegla mot Norge än att snegla mot Danmark. Alltså Alm är trött på att vi har skickat beundrarbrev till Danmark. Tyvärr är det läge att börja skicka beundrarbrev till Norge. Och det sitter så himla mycket längre in. Alltså vi kommer ha mycket svårare att göra någon krass verklighetsanalys av vårt styrkeförhållande till Norge i Sverige, för att det är Norge. Danmark är coolt i Sverige.
Ja,
Danmark är fortfarande ett coolt land. Det är många som tycker det. Alltså det är liksom ingen, de liksom röker.
Ja, de, och det är ju coolt.
Äter fet mat, har någon sorts skiteri attityd, sitter ihop lite med Tyskland.
Ja.
Köpenhamn är en avslappnad, livsbejakande utopi jämfört med vår Fodora huvudstad där 90% av stadsbilden är bröd och salt. Ja, men du förstår vad jag menar.
Ja, och jag håller ju med på varenda punkt. Jag tycker också att Danmark är coolt.
Men Norge, alltså vi kan ju inte. Vi tycker ju att Norge är irriterande mycket i Sverige.
Ja, men om man ska vara liksom lite intellektuell kring det, kan det finnas, alltså rent historiskt, vi har en helt annan relation med Danmark.
Det finns sådana element
alltså,
också.
Vi har ju alltid haft en rivalitet, vi har ju tävlat med Danmark.
Ja.
Och då kan man ju vara upp och man kan vara ner, men Norge ägde vi ju.
Ja, men det är det. Och att när Norge är bra på andra grejer. Mm. Det är ju nämligen så att Norge är bättre än oss på ganska mycket saker.
Ja,
nu.
Allt.
Alltså, och då skyller vi det på att
de är regerande OS-guldvinnare i beachvolleyboll.
Ja,
det är ju förnedrande så det är in i helvete.
Det finns ju tendenser på att de är förbi oss i handboll. Alltså de är på väg att gå förbi oss i handboll. De är bäst på skidor. De börjar bli väldigt bra på tennis. De är jättebra på schack.
Ja.
Alltså, Och vi håller på och säger och skyller det här på oljan. Men det vi har att hålla i handen, de vann vår melodifestival.
Mm.
Det vi har att hålla i,
ja, det gjorde de.
Det vi har att hålla i handen, alltså, ja, den här hotellkillen har köpt namnrättigheten till Friends också.
Ja.
Det vi har att hålla i handen är att vi ändå väl är bättre på fotboll.
Ja.
Och det enda vi har där nu, det enda som tyder på det är landslagets ranking. Det absolut sista. Ödegård och Haaland, vi har ju fattat vart det här, ja, är på väg. Men de har ju fortfarande inte gått förbi oss landslagsmässigt.
Nej.
Det har varit liksom... men det är över, tyvärr. Mm. Alltså, den norska avundsjukan är den vi behöver i Sverige. Vi behöver titta på dem och deras medlemsägda föreningar och vad de har gjort fotbollsmässigt för att börja avancera. För det är ett system vi med liksom, goda grunder kan försöka hämta saker ifrån. Alm kom hem från Danmark och säger att jag tar inte med mig någonting. Eller det gör han såklart, men han säger att liksom, han är inte så himla imponerad. Nej, därför att det finns massa problem med Danmark som vi inte ska hålla på att ta hit. Vi måste tyvärr bli som Norge.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ja, Petter, jag gissar att både du och jag först kommer rikta blickarna mot hur det går för The Independent Regulator i England.
Ja.
Som Rishi Sunaks regering precis har tillsatt då. Sunak som... utbrast i att fans should be at the heart of decision making.
Mm.
Apropå det vi pratade om här om veckan då.
Det should be, men vi har ju byggt upp i många år ett system som håller dem så långt borta från det som möjligt.
Nu kommer då, även om det inte är någon 51% regel, så ska det i alla fall låta som en 51% regel i England. Vi önskar dem stort lycka till.
Är det någonting vi kan vara säkra på, så är det ju att de här multikonglomerata företagen som äger engelska fotbollsklubbarna är någonting
intresserade.
De vill av att bli begränsade.
Precis.
De vill gärna ha regler och förhålla sig till ramar.
Att det inte kan utvecklas för snabbt åt något håll. Nej, men det är väl en sak att hålla ögonen på här. Annars så ska ju vårt landslag i Sverige, vårt sämre Norrlandslag, spela landskamper.
Ja, och inte mot vem som helst. The Manchester City of National Teams.
Ja, han sa det.
Han har sagt det flera gånger att Portugal är The Manchester City of National Teams.
Men då betyder det att de alltså är världens bästa landslag.
Ja,
är de ju inte.
Nej, ganska långt därifrån. Jag har också försökt hitta vad Jonald Tomasson menar. Är det att det är ganska mycket
Bernardo Silva spelar i båda.
Ruben Dias spelar i båda.
Det är väl det.
Ederson har ju spelat i Benfica. Och,
just det.
Ja.
Ja, vad menar han?
Jag tror att han försöker säga att vara beredda på att det blir pisk så det sjunger om det.
Det som jag tycker om med den här situationen med landslaget nu är att han har... Det är som att han har haft en ballong och han har blåst upp den till sprängläge med sitt sätt att prata och sin entusiasm och så vidare. Är den smittsam? Kommer landslaget sjuda av den här framtidstron och optimismen också? Eller kommer det då vändas emot honom väldigt snabbt? Det kommer ju gå fort.
Ja, och han har ju spänt bågen på ett sätt som... Att han pratade redan på första presskonferensen om att han inte vill ha spelare som spelar bollen bakåt eller i sidled.
Just det.
För då blir ju publiken uttråkad och går.
Väldigt sjukt om vi startar och kan just spela hem till Lindelöf och bli utbytt direkt.
Ja, ja. Ja, men vet du, det hade jag beundrat. Då är det chapeau.
Då är han dogmatiker.
Ja. Jag räknar med en landskamp mot Portugal som saknar så här 8 centrala, alltså viktiga spelare, där vi förlorar med 7-1 men inte en enda passning går bakåt.
Hoppas på det, så har vi någonting att prata om nästa vecka också.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.